Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hej och välkomna till Drivet som är vår inspirations- och karriärspodcast där vi intervjuar kvinnor i olika branscher om hur de har tagit sig dit de är idag. Vi som intervjuar heter Josefin Eriksson och Nina Lund och vi gör detta i samarbete med Acast. Idag så pratar vi med ingen mindre än systrarna Kronlöf, alltså Bianca och Tiffany, som har skapat humorserien Full Patte. Bianca, hon är skådespelare och komiker, medan systern Tiffany är sångerska, låtskrivare och även skådespelare i Full Patte. De har alltid jobbat bra tillsammans och deras klipp Så jävla PK har visats över 640 000 gånger på YouTube. Bianca har dessutom fått en guldbagge för sin insats i filmen Svensk jävel och Tiffany har skrivit feministiska reggae-låtar i bandet Rebel Youth Family. De blev nominerade som årets humorprogram i Kristallgalan för Full Patte förra året och i år så vann de för säsong 2.
Många skriver listor, men att göra det som står på de där listorna och sen säga fan vad duktig du var som gjorde det som står på listan och tacka sin partner, tack för idag, alltså allt det där är liksom, det är egentligen det som är så här, inte så här hur kom du på snubben, utan hur kom du på snubben och faktiskt gjorde det, som jag många gånger tänker så här, det är där, det är liksom att gå från idé till handling.
Bianca och Tiffany är väldigt bra på att sätta ord på saker och ting, bara som deras Full Patte säsonger eller bara i vanliga intervjuer där de ger mycket så här tips och råd om hur man till exempel ska ta mer plats eller hur man ska lämna mer plats. Och det är bara några av de tipsen som de ger och det var just det vi ville fokusera på i den här intervjun.
Ja, och vi tror att det beror också mycket på just att de har alltid haft varandra och de har alltid diskuterat såna här problem när det har kommit upp någonting, att ha, känner du också så här? Ja, men då är det säkert fler som gör det och då har de också vågat skriva om det och visa upp det i sitt tv-program. Och de ger massor av olika råd kring såna här saker som de har kommit på. Så att fortsätt lyssna på Bianca och Tiffany Kronlöf.
Välkomna.
Tack så mycket.
Kul att ni är här.
Men det är skitkul att vara här. Jag ser alltid fram emot såna här samtal för det känns som att man får granska sig själv i sömmarna. Alltså det där, ja.
Ja, men speciellt när man kanske inte vet exakt i förväg vad man ska prata om. Så att man måste tänka lite i
ja, men jag känner mig verkligen som en målvakt som är såhär, kom då.
Nej, jag tycker det känns som vi bara kommer få snälla frågor.
Ja. Det känns som att det inte är något problem för er att babbla på. Det
nej, nej, verkligen inte. Så att det är mer som att ni får gå och säga ifall vi ska gå vidare till nästa fråga.
Men kan ni inte berätta vad ni gör för någonting nu?
Alltså just nu så är vi i det här skedet när man håller på och planerar saker. Och när man antingen är så här, åh herregud, det är så mycket, det är så mycket. Eller, och sen andra stunden, tänk om jag är arbetslös och dör ensam i rännstenen.
Allt eller inget.
Ja men verkligen, för mig är det väldigt mycket så. Men det är väl också som att vi lär oss mer och mer så här, vikten av planering. Och just med tiden, att det är så här, det finns bara... jag bara, hur många timmar är det? Nej men det är så, det är 24 timmar. Jag behöver sova 8 av dem.
Ja, liksom. Det är planering och prioritering kanske.
Verkligen, verkligen.
Verkligen, och också att det kommer det, ibland är det värdare att säga nej för att göra det man gör vettigt än att bara squeeza in allt för att man är så här, men tänk om ingen vill fråga sen och sen så gör man 100 grejer halvdant istället.
Men hur mycket jobbar ni nu?
Alltså vi vi håller på att lära oss och det här som vi precis preachade ut, vi är ju inte direkt elever som vi lär så, men vi jobbar ju as mycket. Men jag skulle också säga att vi blir bättre på att bli så här, nej. Som till exempel vårt sommarprat i somras, Vi fick frågan året innan, men då var vi så här, det går inte. Det är världens finaste fråga. Mm. Men för att det ska bli kul, för att vi ska ha, ja, för att vi ska ha roligt med det och ens kunna göra det, och att det inte ska kännas som en, så här, ett straff, så, så här, får vi göra det nästa år. Och då så, ja, okej. Och då märker man också så här, det går att säga nej. Mm. Den här känslan av så här, det är bara just nu, det är inte sant. Duger man idag så kommer man nog duga imorgon också liksom.
Men hur hamnade ni här? Ni är uppvuxna i Sorunda.
Ja.
Mm.
Ja.
Och båda jobbar ju med kreativt. Du är ändå från början är med teater och du med sång och artist.
Där vi växte upp så höll alla på med typ hästar och handboll. Du red ju ändå ganska länge.
Ja, men man följer ju massan.
Alltså jag gick på ridskolan typ 2 gånger. Sen när de på andra lektionen bara ja, nu står vi här i spiltan. Här är en sån sten som ser ut som en tvål typ, som hästen slickar på. Kan ni ta här med fingret och smaka? Och jag bara, fy fan vad ofräscht. Fuck you, fuck den här skiten. Det här är en sekt, jag vägrar. Så jag sket i att rida, försökte handboll, men ville inte att någon skulle passa mig, för alltså, tyckte det gjorde ont.
Så
jag sprang fram och tillbaka på planen några gånger.
Tiffany förstökte i alla fall det.
Ja, men alltså, vi försökte ändå varsitt. Vår lilla syster Leffe, hon red ju skitlänge.
Men också att det är så här, Tiffanys handbollskarriär, när mamma frågar så här, men hur går det med handbollen? Hon bara, nej men det går bra, jag har bara problem med den här... Det är lite svårt med det här med bollen. Men annars är det bra. Man bara, optimistisk tjej.
Ja, snart är det fruktstund.
Nej, men,
och reglerna, alltså shit, kaos. Jag gillar fortfarande inte reglerna. Typ när man ska spela biljard och folk bara... Så då får man inte göra. Då är jag så här, är vi här för att dricka bärs eller är vi här för att hålla på med regler?
Mm.
Nu är vi lediga.
Mm. Alltså. Men alltså jag tänker, vi har underhållit oss själva väldigt mycket. Alltså väldigt mycket.
Och lite för länge.
Ja, och vi har gjort, alltså vet du, när man har sån här band på sig själv. När vi, alltså vi har gjort sketcher hemma som är helt sjuka.
Kommer det här komma ut sen?
Ja, men alltså vi får väl se. Eller om det bara är sånt så här, nej det är bara ni som tycker att det här är roligt och så. Men och när man tittar på det och på det vi gör idag, så är det så här, ja, inte så stor skillnad. Mm. Mindre budget, ja.
Och men... inget klippteam, så att det är så här. Ja. Man spolar tillbaka i bandet, så man börjar om, så måste man filma hela allt i så här kronologisk ordning.
Men liksom att jag tänker att vi har liksom gått på lust väldigt mycket. Och jag tänker att det är det som fortfarande är så här, lust och ilska skulle jag säga är våra starkaste drivkrafter. Och det, de är inte varandras motsats.
Nej.
Utan man blir arg på ett problem, och så vill man göra någonting åt det. Och vilket sätt att göra det på är roligast. Och så är det den vägen man följer. För då orkar man också.
Precis, att man omvandlar ilskan till någonting positivt.
Kreativitet. Liksom. Mm. Men sen också så har ju vi alltid blivit så här super uppmuntrade att hålla på med kreativa saker. Alltså våra mamma har ju alltid varit så här... Ni måste spela ett instrument typ. Och så fick man sitta där och traggla med sitt piano. Hon bara, när du blir stor kommer du tacka mig. Och nu man bara, damn it. Så här. Och sen också typ så här, när att vi fick hänga med överallt och typ vi hängde med våra morsa till gynekologen en gång, för att hon inte hade tid att lämna oss någonstans. Så fick vi sitta där och rita och bara, vad gör du med min mamma? Hjälp! Ja, men typ så här 5-8 eller något sånt där.
Rakt in i det bara.
Och bara så här, nej, det finns ingen som kan ta hand om er. Ni får hänga med. Mm. Och då så här, vi har suttit och ritat på så himla många ställen.
Mm. Vi gick ju inte på dagis. Eller fritids eller någonting, för att våran mamma inte ville att vi skulle bli en del av systemet.
Där kommer det politiska ifrån.
Ja, men precis. Så vad heter det, för att det var när hon har jobbat, hon är sjuksyrra och jobbar natt, så när jag föddes, jag är ju äldst. Så vad heter det, så var hon så, men jag kanske behöver dagis typ 2-3 dagar i veckan. Så skulle hon ringa och bara, men okej, nu ska man boka plats. Då bara, nej men hon måste vara här 5 dagar. Och hon bara, men varför ska jag lämna, jag vill ju hänga med mitt barn så mycket som möjligt. Bara, nej men alltså, nej men du förstår, det går ju inte, hon kan ju inte bara vara här 2 dagar. Så hon bara, varför inte det? Det är ju då jag behöver hjälp. Så bara, nej men hon kommer inte bli en del av systemet då. Och då bara, en del av systemet blir man tidsnog, det behöver man inte tvinga er nu. Och bara klick och bara, fan den här skiten, jag gör det själv. Och då slutar det med att man sitter där hos gynekologen.
Ja. Och ritar.
Men då har ni fått en ganska osensurerad bild av världen.
Ja, ja. Verkligen.
Oh, shit. Intressant. Ja, nej men så vi vart sjukt peppade och så här, fick aldrig höra det här liksom, nej men inte ska väl jag. Mm. Utan det var alltid så här, om inte ens du tycker att du är bra, vem ska tycka att du är bra då? Mm. Liksom. Ja. Nu är det bara fram, kör, sjung och bara heja. Typ. Ja.
För det känns ju som det oftast är problemet. Det är så här, ska verkligen jag göra det här? Kan jag göra tv-program eller kan jag göra de här grejerna? Men det känns som att ni liksom inte har haft den grejen på samma sätt.
Men det är också, jag tänker att man blir så jävla mycket starkare av att vara tillsammans. Mm. Och jag tänker att också många gånger så levereras det en historia om så här, det ensamma geniet. Att det är så här, åh, Ingmar Bergman var så himla, bla 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 bla. Men då är det också en person som hade extremt många människor som bara sopade banan framför honom och såg till att han kunde bete sig som han gjorde och göra den konsten som han gjorde. Också jobbade med typ samma skådespelare varje gång. Manliga komiker, åker på turné med typ exakt samma personer varje gång. Så att det är det här, även om vi beskriver personer som individer så är de ju oftast i team. Mm. Och det skulle jag säga är våran så här starkaste, att det är så mycket lättare att tro på sig själv om någon annan gör det. Och det är så här, jag kommer ju inte låta Tiffa arbeta liksom gratis eller för någon som är elak eller liksom under förhållanden som är förjävliga, även om jag skulle göra det för mig själv. Mm. Och då blir det så att man blir liksom en trupp. Och det skulle jag verkligen säga är...
Och också så här som vi ofta pratar om, att det är så här, man kan vara mycket modigare när man är två också, för att jag kan se när Bianca håller tillbaka och är så här, jag vet att du kan mer. Mm. Och hon ser det på mig och man är så här, nej men jag vet inte, och jag tycker och så bara skärp dig, gör det nu bara.
Som Tiffany vill ju till exempel inte spela i Full patte. Hon var så här, hon bara jag kan skriva. Och så kan någon annan, för jag har inte så här, för jag har gått teaterhögskolan, det har inte hon gjort, och då var hon så här, nej men jag är ju ingen skådespelare, och jag var bara så här, men ingen annan kan göra det här, det måste vara du. Och så gjorde hon Piloten.
Och jag bara, men kan vi inte testa en annan då i alla fall? Och sen så typ.
Och jag bara, men nej, det går. Alltså så här, och då kommer ju det från mitt håll, att jag bara, håll käften, gör det. Det handlar bara om att du ska säga skådespeleri, du ska bara säga skit utantill, nu kör vi. Mm. Och också så här, orden kommer från dig så att du kan.
Ja.
Och så var det så här, okej, men jag gör Piloten och då måste du säga ifall det är dåligt. Och jag bara, okej, jag lovar. Och sen så bara, nej, det är det här vi ska köra på. Mm. Så det är ju till exempel ett sånt exempel. Hade du kommit med den presentationen själv, då hade ju du varit manusförfattare nu och inte skådespelare också.
Mm.
Det är jävligt. Men så då har ni det här liksom, att ni är bra, men samtidigt så behöver ni ändå den här uppmuntran från någon annan. Liksom. Det är ändå lättare när någon annan tror på en.
Verkligen. Alltså, jag tänker inte att någon så här i sig, eller i alla fall väldigt få, är bara så här, fan vad bra det här är. Det borde också alla andra inse. Mm. Alltså så att man behöver ju också, det är klart man har stunder av tvivel. Och också att man är så här, men vad är också, när blir jag rädd? Eller när är att jag inte vill?
Mm.
Och känna igen den själv, liksom, de två olika känslorna.
Sen tänker jag att det är så himla mycket så här, hela den här duktig flicka-grejen också, på tal om att säga nej. Att man får så här, fan jag borde, och nej, och tänk om den inte tycker om mig nu för att jag sa nej. Eller tänk om den inte vill ge mig mer jobb sen för att jag inte kunde nu. Och då att det kan vara skönt att den andra säger så här, hörru, strunta i det. Så här. Mm. Om den kommer dissa dig efter en gång, då är det ändå inte värt det. Mm. Eller du vet, så här, jag ser att du inte vill. Eller så här.
Mm.
Så det,
det är sjukt viktigt vilka man har omkring sig. Om man inte har föräldrar, så nära kompis eller syskon eller vad jag är, att ha folk som uppmuntrar en.
Mm.
Det är ju allt för många som inte har det tyvärr. Och har så jävla dåligt självförtroende. Mm.
Ja, och det är också så här, som vi pratade lite om innan här, att när man väl öppnar upp sig och börjar prata om sina osäkerheter och liksom saker som man kanske tycker är lite pinsamt, som man tänker är så här lite för personligt och sådär, när man väl börjar prata om det, då märker man att nästan alla har exakt samma grejer som de går runt och nojar sig över. Och det är ju superviktigt att ha en person då som man känner att man kan prata om det här, som man vet aldrig kommer använda ens svagheter emot en. Och alltid kommer vara på en sida. Men också för att då, om det börjar med att vi två kan prata med varandra om så här, åh, jag tycker det här är lite jobbigt eller, och sen så märker vi så här, men båda vi tycker det. Båda vi tycker att man inte kommer när man ligger med killar. Jag vågar inte säga det, för alla andra bara, jag har så amazing one night stand igår. Och jag bara, jag har typ aldrig kommit av ett one night stand.
Det är också bara på hur mycket man tycker att ens kropp är till för någon annan. En sexualitet är till för någon annan liksom.
Ja, precis. Och jag menar, bara själva den grejen att man inte pratar om det. När man märker att man kan prata med en person om det, sen kanske man kan prata med en till och en till. Och det handlar ju om allting liksom. Att till slut så hittar man ju också den här tryggheten i att så här, nej, jag är... Det jag tycker och känner är rimligt. Jag är värd det här. Jag vet att jag borde få. Så man får ju också så här, någon slags egen, starkare självkänsla.
Men om vi ska byta från så här sex till arbetslivet liksom, så är det en sak som är alltså exakt likadan. Som också handlar att så här, team up. Som jag också tycker är så att om man har då ett problem, typ antingen jag kommer inte när jag har one night stands, eller till exempel det är alltid den här och den här stämningen på våra möten, eller typ varje gång jag säger någonting så blir jag överkörd. Så jag och en skådespelare, Maral Nasiri, när vi jobbade på Dramaten, så gjorde vi så konsekvent att när det var möten bland alla skådespelare eller ensemble eller någonting, och det fanns ett problem, så var vi så här, som man kanske inte riktigt vågade ta upp, typ så här, oj vad vithetsnormen är stark här, eller vad det nu än kunde vara. Och det här är typ den finaste och bästa strategin jag kommit på i mitt liv. Och då, innan vi gick in på mötet, så sa vi så här, jag kommer säga det här och det här och det här. Och då sa hon så här, jag kommer backa dig. Mm. När jag väl kom, alltså första gången det här hände, så gick jag in i rummet, och så fort jag kom in så var jag bara så här, helvete, jag vågar inte. Men då visste jag ju att om jag inte gjorde det så skulle jag ju lämna henne i skiten. För att hon skulle ju också på något sätt ta upp det här problemet. Så när vi hade en runda om så här, typ, vad har ni tänkt på, vad är det? Så sa jag det, så var det helt tyst. Och så sa hon så här, men herregud, verkligen, shit vad spännande. Och då blev det att fler också så här, jaha, är det fler som har... Och då liksom så här, det gjorde ju dels då att eftersom jag visste att jag skulle bli backad, så gjorde det att jag vågade ta upp frågan. Och när jag blev backad så gjorde det att fler som kanske också hade tänkt på det vågade säga, jag med. Och det tänker jag också är den här att våga beskriva ett problem för någon annan och sen vidga det problemet. Är typ den bästa lärdomen. Jag är bara så här, varje gång jag är inne på ett möte, det här kommer vara min strategi för livet.
Bra grej. Alltså, ni har ju så många bra tips. Vi kollade ju på Malou efter 10, så var det ett avsnitt när ni hade så mycket tips att det liksom tiden rann ut. Ja. Alla de tipsen jag skickade till alla mina tjejkompisar, det här klippet. Ja, och alla bara, oj, men gud, det är ju så här. Varför har inte jag tänkt på det här för? De har inte kunnat tagit på det. Och jag hade nog inte kunnat gjort det innan heller.
Och det är ju precis så som det känns med full patte. Det är ju det som jag kollar på den. Att det bara så här, för jag också kollar på det med min syster. Hon bara så här, alltså det här, det är ju som du och jag. Liksom. Eller det här hade ju kunnat vara vem som helst. Alltså alla, man har liksom pratat om det här lite i smyg. Fast man vågar inte riktigt, för det är så skämmiga grejer. Liksom. Eller ni vet så här. Men det är just den där känslan att man känner igen sig, men man har inte kunnat sätta ord på det.
Precis. Och jag menar, det är inte heller som att vi har så här bara, vi bara visste det här från början. Utan det är också så här, varje avsnitt av Full Patte är ju så här 100 timmar diskussion och också självrannsakan. Och också så här att man kommer på de här grejerna själv. Att man bara, men gud. Alltså,
för att det finns ju också väldigt mycket
objektifiering och hela den grejen, alltså så här, sexuellt våld, alltså allt det där är ju så här,
men bara så här, små saker som man kan göra till vardagen. Det har ju ni sagt just i Malou. Kan inte ni berätta lite mer om det? Vad ni
men jag tänker dels mycket som jag har tänkt på är också bara så här, hur man uppfattas. Och det, jag är ju sångerska liksom, och så dels min första sån tanke som jag fick var att istället för att prata så här, förut pratade jag så här hela tiden. Min röst, min sånglärare sa till mig så här, du pratar i huvudklang. Alltså att rösten ligger här uppe. Så här, hon bara, det är inte så bra tydligen då för stämman. Och då märkte jag att när man var på ställen när man ville bli tagen på allvar, är det mycket bättre att prata så här än att prata så här. Och det är ju tråkigt, för att det är också att typ anpassa sig efter någon slags så här, var inte så himla tjejig, för då blir du inte tagen på allvar. Man ska kunna prata hur som helst och ändå bli tagen på allvar. Men det kan ju vara alltså, dels det och typ så här, kroppsspråket. Att ja, men typ sitta med benen isär, våga ta, fysiskt ta plats liksom. Sådana grejer är så här. Det var typ nycklarna för mig till att börja se så här saker. Och sen så också en av mina grejer som jag typ jobbar med jättemycket nu, som jag har faktiskt ganska roligt exempel. Att inte kommentera hur tjejer ser ut. Och jag tänker att det är ju jättebra att göra det om man tycker att någon har fina byxor eller så här. Men jag märkte att jag nästan använder det som en strategi för att så här, när jag träffade någon så här: hej, hur mår du? Vad fin du är i håret. Hej, hur mår du? Vilken piffig jacka. Hej, hur mår du? Gud vad brun du är. Mm. Typ så. För att det var så här: hej, hur mår du? Låt oss ha en avväpningssituation där jag erkänner ditt utseende och du erkänner mitt utseende och sen kan vi vara vänner. Och så tänker jag så här: det där är så jävla onödigt.
Men det stämmer.
Det stämmer.
Jag har ändrat det lite efteråt.
Ja, precis.
Det är och, allt för många som gör.
Exakt. Och för jag började med det typ så här, när jag var 19 så hade jag en kompis som hade en klubb på Stureplan. Och jag är inte så himla stureplanig av mig. Så att när jag kom dit så blev det ju ganska så här: oj, hjälp. Alla har så himla långt hår. Ah! Och också så här tjejtoa situationen. När man bara kommer in där och det känns som att man är typ på riktigt ett marsvin i ett ormbo. Och bara hjälp. Så här. Alla kollar på vad man har på sig. Hela den. Och då märkte jag så här: ett, kollar man på någon och ler. Så ler den tillbaka. Och bara huff. Så här, spänning i svan. Alternativt, gud vilka snygga skor. Och de bara, men gud, tack. Och så blev de helt generade. Och så var det så här: oj shit, vi behöver inte, vi är inte varandras hot. Men det blir ju också himla dåligt. För då blir den här spiralen av mitt utseende bekräftar att jag duger typ. Och då nu senast, så nu har jag bestämt mig för att inte kommentera så mycket som det går. Och sen om någon kommenterar mig så säger man bara tack. Mm. Och så säger man ingenting tillbaka. Och det är jättedålig stämning.
Jag till exempel är en kvinna som pratar mycket. Det gör att folk inte ger mig ordet. För att de tänker, men vill Bianca få något sagt så kommer hon säga det. Mm. Jag får också väldigt mycket beröm för att det är ett manligt beteende. Så då när jag gick på scenskolan, då var det, vi var 8 personer i vår klass, 3 killar. Så alltid när det var så här, ja men vem vill pröva den här improvisationsgrejen? Så var det först killarna, 1, 2, 3, och sen var det jag. Och ibland så hoppade jag in en kille, sen Bianca, sen 2 killar, sen de andra tjejerna. Och så var lärarna så här, fan vad bra att du tar plats, fan vad bra. Och sen bara, du kanske ska utmana dig själv genom att inte ta så mycket plats. Det här fick inte så många killar i min klass höra. Men så då prövade jag det. Att vara så här, okej, okay, för då förstod jag genom att jag tänker att jag är uppe och krigar med killarna. Så det jag gör är att jag hindrar en annan tjej från att pröva att vara först. Mm. För att jag alltid var den första, alltså så här, i kategorin kvinna var ju jag alltid först. Mm. Även om jag inte var först i kategorin elev. Mm. Men då prövade jag, det här är alltså tips till då oftast manliga lyssnare. Att vara så här, jag ska vara näst sist idag. Och jag kände mig så jävla duktig. Alltså vet jag, var så här, grattis alla andra. Nu har jag gett er utrymmet. Och när läraren bara, okej, okay, vem vill pröva? Så först gick killarna upp och så var så här, kommer inte göra det. Kommer inte gå upp nu. Grattis, grattis. Och så gick fan ingen upp. Och då blev jag så här, men fan, nu har jag gett er det här utrymmet. Nu får ni för fan använda det. Och då blev jag också så här, men vem är jag? Och säga, välkommen upp på scenen, ta platt, alltså du vet. Så det blev också en mindfuck. Samtidigt som jag då på ett sätt, rent så här, utifrån mitt kön, ska bryta genom att ta plats. Men sen personlighetsmässigt kanske jag skulle. Men det som också var spännande att märka då, det här då alltså tips till män, var att när jag inte gav plats, eller alltså, när jag inte tog den första platsen, så fick jag ju se 7 andra personer göra den här improvisationen, vilket gjorde att jag lärde mig jättemycket. Så när jag väl gick upp, då var jag så här, okay, jag ska inte göra det där, jag ska inte göra det där, jag kan pröva det här. Så det är också så här, att ta olika mycket plats, även om det är upplevs som passivt, så lär man sig jättemycket. Det är en jätteaktiv roll att välja att vara sist. Och det märkte jag också, för då blev det liksom en liten bi, för då hade vi en i min klass som alltid var sist. Och då blev det ju det att jag tvingade henne, alltså då tvingade jag henne att bryta hennes mönster. Mm. För då var det ju som att hon kanske på ett sätt safeade genom att vara sist. Och då hade vi just den här, började vi prata i vår klass då om så här, okej, men hur ska vi göra? Och då började vi med de här rundorna. Mm. Att prata till exempel. Så att det inte var så här, nu kommer jag på det här. Och det var ett skitspännande.
Det var intressant, för oftast tänker man alltid bara åt andra hållet. Att de som inte får plats, liksom, att det är hela den strukturen.
Ja, men det är också att det är fulare att säga till en person som tar mycket plats. Att säga, hörru, kan du lugna ner dig lite? för att det är svårt för typ de här killarna i bilen, för de har ju bara roligt. Och då är det också som att man hindrar någon från att ge utlopp för sina impulser. Medan att vara så här, men ta plats, ta plats, ta plats. För då uppmuntrar vi också ett beteende som vi tycker är väldigt så här bra i vårt så här individualistiska samhälle. Att vara så här, det är upp till dig.
Jag vill verkligen också hinna prata om full patte. Alltså så här, ja. Hur det kom till, vad hände, hur fick ni in den liksom?
Mm.
Hur började det?
Ja, men så här, det började ju med att... Du kanske ska berätta om snubben själv eftersom du är snubben.
Nej, men ja, jag hade gått ut teaterhögskolan, flyttat tillbaka till Stockholm från Göteborg. Jättesvårt att hitta sammanhang att vara i. Kände mig väldigt ensam. Från att ha gått 3 år på en utbildning som har ganska, eller väldigt hög status, som är ett väldigt tydligt sammanhang, och man är typ inne i den här liksom molnet i 3 år, och sen går man ut och bara okej, vad fan ska jag göra nu? Fick inte jobb, jobbade på boklager, och det var på ett sätt som att utbildningen inte hade hänt. Det är ju ett väldigt, en väldigt ledsam plats att vara på. Försökte hitta sammanhang, skapa grejer tillsammans med folk, och märkte så här, fan, det svåraste som finns är ju att alla ska ha tid liksom. Och då hade jag sett YouTube-klipp som var så här, shit girls say, shit latinas say, shit fat girls say och såna grejer. Så då köpte jag en lösmustasch, en liten hatt, satte den på mitt huvud, satte upp min dator på en kastrull i köket, filmade mig själv i iMovie och klippte det där och la upp på nätet. Väldigt dålig teknik, väldigt dåligt ljus.
Men jävligt bra klippning.
Ja, men, alltså, men som att det är så här, som att det inte spelade någon roll för att folk tyckte innehållet var roligt. Det var liksom första, och det var väldigt spännande att märka att folk har klagat på typ att jag är dum i huvudet och sånt, men aldrig så här, vilken dålig upplösning det är. Här är alltså tips nummer 1. Det behöver inte vara perfekt när du gör någonting. Använd det du har, använd den perfekta budgeten, den perfekta tiden och den perfekta kunskapen kommer aldrig komma. Kör, testa och våga visa saker när det är halvklart. När jag kollar på det första snubbenklippet, jag tycker att det är jättelångsamt. Jag blir såhär, åh, det kliar i fingrarna för att jag vill typ, men det är också roligt att se utvecklingen, hur det har gått från snubbens första klipp till full patte liksom. Tiffany har ju alltid bollat idéer med mig liksom från första början, så att Tiffany har ju liksom hittat på några av de värsta grejerna som snubben säger, så att jag ska verkligen inte ta på mig all cred för det.
Och sen, det var ju typ såhär, jag står och noppar ögonbrynen i badrummet och bara, säg så här istället.
Men som också är nödvändigt, för att annars hade jag inte sagt så.
Jo, men jag menar, jag var typ så här skuggregissör från badrummet.
Ja, men jag skulle säga också så här, klassisk författarhustru som inte får credden, och som bara, kolla på den här klippningen, vad tycker du? Och så bara, klipp om det där och det där och där, och så är det man får cred för. Man bara, ja, jag har gjort det helt själv, så att...
tillsammans då redan från början.
Nej, men alltså då var det Tiffany, har alltid varit mitt bollplank. Och också så här, jag skulle aldrig släppa någonting på nätet utan att hon skulle ha sett det innan liksom. Det finns inte på kartan. Också när jag gjorde så här stand-up material bollat med Tiffa jämt liksom. Så att även om det inte syntes, så jobbar vi med varandra liksom. Och samtidigt Tiffa nya musik, så lyssnar jag på det. Även om jag inte är musikkunnig, så lyssnar jag ändå på musik och är så här, ah, men shit, de där körerna var bättre, eller här, bara för att säga typ så här, här låter det lite tomt, även om jag inte kan säga så här
inom en percussion.
Så det var som att vi liksom bollade varandras liksom egna fält. Sen gjorde vi så jävla PK tillsammans, och det var första gången.
Och så innan, har du gått någon musikutbildning innan vi går vidare?
Jag gick musik på gymnasiet och sjöng. Och sen så efter det, och det var ju också så här, jag kände ingen som höll på med musik. Jag, du vet, inget så här, jag känner en producent, inget sånt. Så efter gymnasiet så utbildade jag mig till mönsterkonstruktör. Jobbade på H&M i 3 år som mönsterkonstruktör.
Då höll du på med musik samtidigt?
Ja, precis. Så då typ på nätterna höll jag på med musik. Och höll på och åkte ut i Huddinge och typ gjorde musik med Tom, som vi gör musik med nu. Och bara satt där till typ klockan 1 på natten, och sen bara åkte jag tillbaka till H&M och var där klockan 7 på morgonen och bara jobba in lunchen och bara dra därifrån så fort jag kan för att göra musik typ. Jag gjorde ju musik, jag började köra i ett reggaeband, och det var ju också så här, bara massa äldre killar och jag som körtjej. Alltså jag vågade typ inte säga något på 6 månader. Jag bara, typ, det kördes typ inte ens när jag körade, tror jag. Det var bara så här. Jag kommer ihåg vi hade en inspelning när de behövde kör på. Och det var typ första gången någon av dem hörde hur jag lät. Mm. För att jag vågade liksom inte sjunga så starkt. Så här.
Men hur kom du med där?
Det var ju Tom som gör musik med oss. Men vi gick samma klass på gymnasiet. Och han började spela gitarr i det här reggaebandet. Och sen behövde de kör. Och jag bara, ja, jag vill köra. Aldrig lyssnat på reggae. Mm. Ingenting, fattar ingenting. Men bara var så här, kul att vara i band typ. För att jag har inget musikaliskt sammanhang. Jag vet inte.
Men där är också samma grej, att vi båda två gick ut en utbildning och då var så här, för när man går i skolan så får man ju ett sammanhang serverat. Mm. Och man får testa massa coola grejer, det finns utrustning och liksom också så här,
ja, fast den ska det här vara nivå. Fast den vågade ju inte jag heller använda. Vi hade ju en hel studio. Jag gick aldrig ner där, för jag fick sån ångest av, alltså jag var en sån himla tjej, när vi hade så ensemble-lektioner och man bara, nu ska alla prova att spela trummor. Jag bara, jag ska bara gå ut och skjuta mig själv i huvudet. Sen kommer jag aldrig komma tillbaka. Men så här, typisk tjejgrej också, precis som du beskriver, att så här, alla killar är på trummorna först och sen så står tjejerna och bara, hur ska jag se till att jag blir sist så att typ alla andra redan har börjat göra något annat innan det är min tur att köra. Typ så. Så det var ju verkligen så här, jag var ju inte, jag var ju en sån jäkla tjej liksom, som bara var så här, se mig inte, hör mig inte. Men när jag är med mina tjejkompisar så bara, woohoo, Mariah Carey. Typ så. Men i alla fall, Tom och jag är väldigt bra kompisar. Han tog med mig in i det här bandet och sen så liksom, med tiden så blev jag ju mer och mer bekväm. Och så här, alla de killarna var ju också supergulliga, så det krävdes ju bara att liksom, jag skulle våga bli bekväm och allt sånt där. Sen så, vad heter det, skulle det bandet läggas ner, eller sångaren i bandet.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Wow.
Nice.
Yeah.
What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bombas socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness.
Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
Diego ville lägga ner bandet för att det var för krångligt. Och då var jag så här, fan, jag kan sjunga. Och så bara, då får jag bara skrev en låt och bara... Fan.
Skrev du då på svenska också, liknande?
Nej, jag skrev min första låt som jag skrev, skrev jag på pendeln till Nynäs och bara skrev den så här, i ett flöde typ, på en tysk reggae-låt. Jag bara, jag behöver ett beat. Och jag får ta den här där jag inte fattar vad de säger typ, för att, så att det inte stör min text. Så här. Och sen så sjöng jag den för dem i bandet typ och var höll på att dö, för att jag bara, nu kommer jag och bara, jag kräver ju den uppmärksamhet, nu måste jag leverera. Och man målar ju upp alla de här grejerna, precis som du sa, inför en konflikt. Mm. Att man bara, nu tar ju jag den här platsen, så nu måste jag ju visa upp det. Och de var ju världens gullisar, så när jag väl lyckades klämma ut mig så här, jag har skrivit en låt, typ, de bara, är det sant, kul, spela den här. Och ja, den heter Stand Up For The Women och den finns på Spotify nu. och det är ju så här, bara att man vågar göra det och också då få den uppbackningen. Mm. Hade de sagt till mig så här, ah, kul, i alla fall, nu går vi vidare. Mm. Men de gjorde inte det, utan de var så här, fan vad kul, du vet, så här, det är klart du ska sjunga bandet. Mm. Så här, då vågade jag göra det för att jag fick bekräftelse.
Men hur kom det sig att du vågade det?
Alltså jag vet inte, grejen var att jag hade ju inte lyssnat på reggae alls innan jag började i det här reggaebandet. Så det var ju de som visade mig all musik, och det var ju bara snubbar. Och sen var de så, ja du är ju tjej, alltså du kan ju typ lyssna på så här Queen Africa, typ så här en, eller du vet så här, standard som överallt, att det inte finns några brud, alltså ingen top of mind är en tjej. Mm. Och sen till slut så bara, jag kommer ihåg att jag lyssnade på en låt som handlade om att det var två killar som ska så här, treat women right, och bara we love all the girls, bara, från de här länderna, we're gonna treat you right, och typ, och jag bara alltså fuck you, era jävla rövar, så här, jag skiter i om du vill treat me right, för att jag får bara vara med i din låt, du får sjunga om mig i din låt, men jag får inte göra låten, alltså så här. Varför ska jag ha din omtänksamhet? Jag vill vara själv. Så här, jag bara, varför har jag ingen låt av en tjej? Mm. Och då, eftersom jag inte visste ens vart jag skulle börja leta, och det var typ innan Spotify, så jag bara, då får jag göra en låt. Det var liksom på den nivån.
Det var grymt att du började.
Men och så, där har man ju också, ja, du blev arg på någonting.
Ja, jag blev arg. Och sen blev jag kreativ. Och då skrev jag en låt som hette Stand Up For The Women, som var mer liksom en politisk låt, snarare än så här, we love all girls with a spread bottle body, typ. Och man bara, men om jag är skittjock och otrevlig då? Mm. Vad händer då? Alltså, men inte, jag har the body of awesome apple and I'm fucking sour.
Okej, nu ska vi försöka så här.
Okej, tillbaka. Okej, här har vi det. Tillbaka till full patte.
Du börjar sjunga. Jag börjar i skolan.
Och då så var det som att massa producenter började dra i mig. Och var
efter så jävla PK.
Så jävla PK, precis. Och så jävla PK var ju också det. Jag var på tunnelbanan, ett killgäng skriker.
Kolla blatten,
vilken hora. Vilket ju bara är helt jävla sjukt. Och så går jag hem till Tiffa, också det här superupprörd, gränslöst förbannad. Och just den här, varför sa jag ingenting, hatar mig själv. Och så blir jag så här, fast vänta, varför ska jag vara beredd på den här skiten? Varför ska jag typ veta och bara, det kommer värsta svaret? För att jag bara förutsätter att alla ska behandla mig som skit. Och då var det också den ilskan som bara gör att man på ett sätt också blir väldigt rolig. För att man blir ju så här, okej, först kände jag det här, sen det här. Och då Tiffa bara, skriv ner. Och sen så skrev vi ner. Och sen så bara, vänta en liten stund, låt det ligga lite, gå tillbaka till det sen. Och bara, okej, det här är skitroligt. Och då bara, okej, man kan förkorta det så här, man in ut med det här liksom. Så det är också det där, man behöver inte göra allting på en sekund heller liksom. Mm. Och sen så gjorde vi det här klippet och det exploderade.
Och då eftersom jag och Tom hade börjat göra egen musik vid det laget, så då bara, vi gör en låt.
Mm.
Fett kul.
Ja, precis.
Och som då, vi spelade in i vår garderob hemma och filmade med mobilen.
Ja,
eller med datorn på.
Och då var det att massa producenter började ta tag i mig och bli så här, hej, vi skulle göra det här. Och jag kände mig så här, åh gud nej, de vill äga mig. Och vad är det här? Och nej, vad obehagligt. Och typ så här, en teater med 700 platser. Skulle du kunna göra en helkvällsföreställning med snubben? 700 kronor per biljett. Och jag bara, det här kommer aldrig gå. Alltså vad fan tro, alltså det här är bara helt sjukt. Och bara kände så här, det här är inte rätt. Det här är inte bra. Eller typ så här, vill du göra reklam för det här och det här? Och typ säga just så här, typ tjejer ska träna mer. Nej men jättemycket alltså så här, typ så här, skulle snubben kunna säga det här? Och då bara kände jag så här, nej det här går inte. Sen träffade vi en producent. Ja, som sen blev en annan producent som liksom ledde till, alltså så här, olika möten där var så här, men här blir jag lyssnad på, och som också var en person som inte var så här, det du redan har gjort, kan du göra det igen fast i vårt sammanhang? Utan var så här, vad är ditt nästa steg? Så här, vad är ditt konstnärskap? Vart vill du sen? Inte så här, inte gå på gamla kvitton. Och då var så här, här är det någon som är intresserad av mig som konstnär.
Det var Agnes Lo Åkerling som kontaktade oss från första början. Och då hade vi suttit på vår balkong, så var det en liten unge som var några liksom steg över oss som bara, vad gör ni? Vad heter du? Och vi bara så här, fan, vad fan vill du? Alltså så här, ja, typ vi har ett skämt när barn ber om hjälp, typ så här, kan du ta ner den där från hyllan? Så bara, då tror inte jag kan det, eller? Så kolla. Eller så här, ta
det färdig! Det är inte en tävling! Och, bara miss, och det blev ju Tiffanys karaktär i full patte sen.
Så vi berättade för Agnes Lo om det här. Och sen så kunde hon inte göra det. Så fick vi en annan producent som heter Anna Wallmark Avelin. Som då parade ihop oss med Sara Haag. Eller det var Agnes Lo som parade ihop oss med Sara Haag. Och hon, som hon säger, Hon är ju reklamfilmsregissör egentligen. Så hon sa typ, det tyckte jag var fint. Hon sa att hon såg inte att en reklam till skulle göra världen bättre. Men hon såg att full patte skulle göra världen bättre. Mm. Så då valde hon att göra det även fast hon fick betalt typ ett skosnör.
Och typ en klapp för kinden.
Ja.
Nej, men, och
det är det så, evigt tacksamma
för. Det är ett så fantastiskt samarbete. För där har man ju också här med att våga då. Alltså det är klart man kan känna sig ägd om någon kommer och bara, aha, vad vill du, varför då? Men och då också så här, våga öppna sina idéer. Och sen också våga att någon annan kan förändra dem utan att bli kränkt. Och då var det som att vi började med liksom, ja men det var bara ett extremt virvar. Och jag och Tiffa bara, så nu har vi en arbetsmetod som är typ, jag och Tiffa spottar ur oss saker. Sara Haag rensar upp det. Och det är också en ganska smärtsam process. Och vara så här, nu rök det skämtet. Eller ha, nej det här dög inte. Eller typ skriva om det här. Eller det här är otydligt. Och jag tycker det är jättetydligt. Men då måste jag ju lita på att om en annan person inte kan, som dessutom känner mig, inte ens kan se vad fan jag menar. Mm. Och det är också det.
Ja, alltså vi har ju till exempel, var det avsnitt 8 i andra säsongen? Som vi hade skrivit ett helt annat avsnitt först. Ett helt annat avsnitt. Mm. Som var helt, alltså det var som att vi hade käkat syra och bara wow! Gick loss. Och sen och när vi kommer bara, med det
ingenting.
Till Anna och Sara, de bara, så det här kommer ju aldrig hända. Och vi bara, vad? Det var skul. Och de bara, så bara, gå hem, gör om, gör rätt. Typ. Ja. Och vi bara, okay.
Men fick ni skriva fritt ihop med dem? Det var ingen annan som skulle in och peta?
Nej, utan då, vi ser, och sen så, vad heter det, så gjorde vi en pilot, skickade in till SVT och sen så fick vi go liksom. Mm. Och sen så är det ju klart att när man jobbar med, alltså så här, fördelen med att jobba själv på YouTube är att du kan göra vad fan du vill, säga vad du vill. Så. När du jobbar med någon annan så kommer det alltid vara massa olika steg där det är så här, nej det här funkar inte, det här står inte vi för. Eller som SVT har ju såklart sina public service policies och sådär.
Vi ville till exempel hota barnen ganska mycket. Och typ såhär, vi hade ett skämt när jag, eller såhär, karaktären Tiffany skulle ställa upp det i avsnitt ett, så blir, får Tiffany massa pengar för att hon tvingar barnen att sälja gräs. Och sen så gör Bianca av med alla pengarna. Och då så ska jag liksom skälla ut barnen. Så tog jag upp ett barn och tejpade fast dens fötter på en stol. Och var så här, jag hotar inte folk som jag inte kan se i ögonen. Och det var så här, de bara, ni kan ju det här med att tejpa fast barn. Så här, och vi var så här, men det är kul!
Tejpa lite! För att säga att man ska misshandla ett barn. Det är ett problem. Men,
så det fick
vi ju helt enkelt. Så det är ju vissa grejer som är så här, okej, våra tittare kommer inte, alltså så här, alla småbarnsföräldrar, det kommer bara komma in så här mail till SVT som de bara, vad fan.
Så jag tänker att ni är lite bra ändå på det här, eftersom att ni jobbar med varann.
Mm.
Alltså det kan, så där kan det ju vara ibland om man jobbar med en regissör som typ alltid har fått som den vill.
Mm.
Att den kan inte sätta sig in i hur någon annan tänker. Åh, vad det är fint. Mm. Men att det är det som är så också så bra med att jobba med någon. För man måste lära sig att kompromissa och tänka sig in.
Och att det också är en bra grej. Referens. Och också skillnaden. Lär känna skillnaden mellan kompromiss och nu blir jag överkörd.
Mm.
Eller också vara, nej nu erkänner jag, du gjorde min idé bättre.
Mm.
Alltså, precis. Och det var ju fröt och du såg till att det blev någonting.
Man slipade diamanterna liksom. Ja. Men, och det är också det som vi har haft väldigt tur med när vi har jobbat med Sara, är också så här, eftersom hon är reklamfilmsregissör, så hennes så här konstanta liksom så här ord hela, alltså hela tiden är så här, vad vill du ha sagt? Vad menar du? Mm. Och när jag säger så, men jag menar att man objektifierar sig själv. Hon är så här, det är inte det jag hör. Du måste säga det på ett annat sätt i så fall. Mm. Och sen så sitter vi och bara, vad menar du? Och då på något sätt ibland också så blir det just det här att man, ja, men man förfinar det som redan finns istället för att bara. Och sen när man kommer till en viss nivå så kan man ju komma så här, hela avsnittet är så sjukt, gör om liksom.
Ja, men för så att vi kan vara ganska hårda i ton till varandra, men också väldigt direkta liksom.
Mm.
Och där är väl också det att eftersom jag och Tiffany litar så mycket på varandra och man vet att grunden är kärlek, så kan jag också säga så här, det här suger.
Mm.
Alltså det här skämtet är så dåligt, du måste göra något annat. Eller så här, gör så här fast roligt.
Mm.
Och då är inte det att jag så här, hotar hennes existens i, det, i den här styrelsen, eller säger att hon inte duger i den här relationen. Alltså för att det är,
ja, men det är så här, det här skämtet var inte kul, men du är fortfarande kul.
Mm. Mm. Det där är faktiskt precis det som jag tycker är så skönt i min relation
relation till min bror. Mm. Att så här, han kan säga någonting som, hade någon annan sagt det hade jag blivit skitledsen. Men jag vet att han säger det för mitt bästa eller för projektets bästa. Eller liksom så här. Men det är ju någonting som vi verkligen har jobbat oss fram till. Så har det ju inte alltid varit. Nej. För det är många som kommer så här, men gud, de är så avgångar. Jag önskar att jag hade en bror som jag kom så bra överens med. Och det är så här, jo absolut, vi har ju tur att vi är så nära. Men vi har ju jobbat på den relationen. Alltså för många år sedan när vi började, då bråkade vi ju alltid om saker. Och, liksom, och inte om så här små saker. Vi kunde sitta och ha långa, långa bråk om meningen med livet. Och det är ju de sakerna som har gjort att vi är där vi är nu. Och jag tror att det är det som det krävs. Och det behöver inte vara ett syskon, det kan ju vara vem som helst. Men att man måste ha haft de där kompromisserna med varandra.
Ja gud, och det där är ju också, och det är precis på samma sätt som att våga säga så här, okej, nu har vi suttit tyst här i bilen hela resan liksom. Att kunna våga säga det också, bara så här, shit, din ton, typ, jag blir ledsen när du säger så, eller så här, gud, jag känner inte.
Alltså, det gör mig rädd, det gör att jag känner, om jag vågar inte komma med förslag för att det känns som att allt kommer dåligt.
Att man vågar visa sig lite svag liksom.
Nej men ja, så nu har vi gjort 2 säsonger av Full Patte. Vi har gjort en liveshow som vi turnerade över hela Sverige med.
Som heter Slå pattarna i taket.
Där vi spelade 55 föreställningar på 3 månader.
56.
56 på 3 månader.
Oj.
Men från Kiruna till Lund alltså. Så det var verkligen hela jävla Sverige. Det var så jävla kul. Ja, och då var det också det här med att våga. Ja, men då blev det som tvärtom. Då sjöng ju jag på scen, vilket jag tycker är fruktansvärt. Och då var Tiffa bara, vi vill bara ta sånglektioner. Inte bara så.
Och jag menar, det var ju så här, du grät ju på sånglektionerna för att du tyckte att det var så jobbigt.
Det är jättejobbigt.
Nu, förlåt att jag säger det, men jag tänker att det är bra också att veta så här att det är inte heller som att det bara så här...
Gud, jag är så bra på en gång. Du vet när man bara prövar en grej så bara skiter man guld. Alltså.
Precis som att jag är så här, gud nej, någon annan får spela. Så är det också så här...
Nej men alltså för med rösten, alltså jag blir så nervös. Prata, inga problem, för då har man ju fel. Då kan man liksom, nej men jag menar så här. Men sången, då har ju pianot redan gått vidare. Och sen också så här, i rösten, det märks ju på en gång när du börjar bli nervös. Och det är så svårt att hitta så här. Så då var det också så här, väldigt bra att ibland när vi stod där i den här replokalen med den här sångläraren och jag körde liksom. Jag bara börjar grina liksom. Eller du vet, man står och så bara, ja hur känns det? Nej men det är inte så bra. Alltså, du vet, man bara, det är så här, på den här millisekunden bara bryter ihop. Alla bara, okej, vad händer nu? Och då bara liten paus. Eller bara, nej men sjung igenom det. Du får bara grina och sjunga, det blir jättebra. Och då är det ju också det här så att det är också, vem som helst kan ha en idé. Alla har skitbra idéer för appar och företag och allt möjligt. Men att också så här, det är också, förutom att hitta sin partner, så är det också så här, det är att öva, det är att lägga tid, det är att prioritera, och det är också att så här, våga utmana sig själv
och inse att man ibland är lite dålig på något från början.
Alltså. Så att det är inte så här, alla de här personerna som man ser som är så här, åh gud, du gjorde snubben själv, eller så här, åh, den här skådespelaren eller den här företagen eller vad det nu än är som man liksom beundrar. Så är det också så här, det handlar också om arbetsmetoden. Och det, apropå då den allra första frågan som ni ställde, vad gör ni nu? Vi planerar. Och det är skitviktigt. Och för mig så är det absolut viktigaste att veta sluttid. Jag vill veta att jag slutar 8. För då när klockan är 6 och är förbannad och trött, så vet jag, jag behöver bara hålla på i 2 timmar till, sen kommer jag gå hem. Och så kommer jag kolla på Orange is the New Black.
Så kommer du trycka ett burk jordnötssmör och en burk Nutella.
Min bästa är att ta ett kex, digestive kex, jordnötssmör, Nutella, lite flingsalt på, trycka in i käften, ett glas mjölk, bästa som finns. Men alltså det är också så här, att ha ramar är bra. Och att även då om man jobbar kreativt så kan det vara så här, vi bara satt uppe hela natten och drack vin. Nej, det gjorde vi inte.
Vi 8. Ja. Vi tog en frisk promenad till kontoret och så kör vi.
Och sen så körde vi. Det är också så här att få skit gjort. Och då oavsett om det är så här sånglektioner, många skriver listor, men att göra det som står på de där listorna och sen säga fan vad duktig du var som gjorde det som står på listan och tacka sin partner, tack för idag. Alltså allt det där är liksom, det är egentligen det som är så här. Inte så här, hur kom du på snubben? Utan hur kom du på snubben och faktiskt gjorde det? Som jag många gånger tänker så här, det är där. Det är liksom att gå från idé till handling. Nu känner jag mig som Denzel Washington som har värsta preacher-tal.
Ja, det var jävligt
bra. Remember the Titans!
Simula ut mickan i fönstret och bara...
Remember! Planen!
Men det är egentligen så här också då, er fråga vem den här podden är för, det är ju för dem. Som alla de som har de här idéerna men inte har kommit fram till själva görandet. Som måste ta tag i sig själva. Och
då ska jag säga att det är så här. Ha idén. Ta reda på vem du måste be om hjälp för att göra den. Och det är det bästa. Be om hjälp. Hitta de personerna. Sätt deadlines. Och säg de deadlines högt. För att du kan svika dig själv. Men att svika någon annan är väldigt mycket svårare. Så här. Ta tag i någon och sen bara. Ah, på torsdag kommer jag visa ett utkast till dig. Då på onsdag kväll kommer du sitta där och svettas. Men då kommer du fan få det gjort på torsdag.
Och skit i om saker och ting inte är helt perfekta.
Ja, visa den då. För då kanske du kan visa den där halvdåliga idén som sen kan bli bra.
Men det där är en grej som jag också tror att man verkligen måste bestämma för sig själv. Att man inte ska svika någon annan. För det träffar man ju också väldigt många som är väldigt bra på att säga ah, nej men jag skickar dig helgen. Och så händer inte det. Och det är ju den värsta sorten för folk att jobba med.
Verkligen.
För man har aldrig någon aning. De kan säga 100 gånger. Men jag kommer göra det, jag kommer göra det. Och så händer det inte liksom.
Men om man vill bli skådespelare då? Du har ju sökt teaterhögskolan. Eller du har ju gått teaterhögskolan. Hur gör man?
Det man gör finns ju många olika sätt. Alltså teaterhögskolan är ju mest klassiska. Jag behövde gå teaterhögskolan för att jag behövde ett sammanhang. Jag behövde tiden och också att det självförtroendet som det gav. Liksom. Det finns 4 teaterhögskolor. Stockholm, Malmö, Göteborg och Luleå. Söka alla dem. Man lär sig av att söka. Söka flera gånger. Kontakta en skådespelare som man beundrar. Då skulle jag rekommendera en teaterskådespelare. Som hjälper en att söka. Som att man har någon att repa med.
Vadå, så om man är såhär Lisa från Sorunda som vill gå. Kan
man
bara,
är man Bianca Kronqvist? Det är såhär, Sverige är så jävla litet. Så att om du kontaktar en skådespelare. Gå in på en teater. Om du aldrig du vill testa teater. Gå på teater. Titta på teater. Titta på några föreställningar. Den som är bra. Gå in på den hemsidan, kolla vad den heter. Lämna ett brev i receptionen. Svenska skådespelare, du kommer bli så jävla glada av att det finns någon som tyckte att den var så bra så att den vill repa med den. Vissa gör det här, de tar lite betalt. Visst, de flesta gör det helt gratis för att de tycker att det är härligt. Eller att man har så här, ja, jag kan ses 3 gånger. Eller typ, jag kan hjälpa dig med text. Typ så. Och sen så att också så här, och visa scenen för dina kompisar. Så att det inte är första gången du säger det framför juryn. Det går ofta till så att första provet är att man visar en scen på 3 minuter. Prov nummer 2 är att man visar 3 olika scener. Och ofta så är prov nummer 3 att man är på skolan, tar lektioner, en jury sitter och kollar och sådär. Ganska likt Idol skulle man kunna säga, fast utan att någon kastar skit på en efter att man har försökt sitt bästa. Jag sökte 9 gånger. Så att det är bara, man lär sig av att söka, man lär sig... man lär sig hitta texter, man lär sig vad man typ, min första text som jag tog 19 år var så här: om stenar kunde tala, min fader Orpheus. Alltså man bara nej, ta något som du förstår, som du tycker är roligt. Det behöver inte vara så här bilden av teater liksom. Sen så finns det också massa så här, amatörgrupper att söka sig till så att man får öva. Det finns massa, vad heter det, förutbildningar. Teatergymnasium. Jättebra.
Du gick ju på Kulturama.
Jag gick på Kulturama 1 år. Jag gick på Stockholms estetiska gymnasium. Och gymnasieutbildningen, alltså Stockholms estetiska, väldigt roligt. Den är typ väldigt lik teaterhögskolan i sin uppbyggnad. Och då behöver man inte heller vara rädd för, tänk om jag inte får något jobb och jag vill göra allt. För det är som, teater är som att gå samhälle, fast man har typ lite roliga lektioner också. Så att du kan bli något vettigt också sen efteråt, ifall du ångrar dig. Du har bara fått ha lite kul på vägen. Så att då har man och om man är en person som söker teaterhögskolan och har sökt och sökt och sökt och inte kommer in, så ska jag snarare råda med att säga, men vad för slags teater vill du göra? Sök pengar från Kulturrådet. Och speciellt om du är ung, alltså under 25, så finns det massa ungdomspengar att söka. Och då vet du vad, då skiter politikerna i vad det är du ska göra. De är bara glada att unga personer vill göra något. Så det finns jättemycket pengar att söka. Så hitta ett gäng, gör er egen skit. Och så kommer ni lära över det. Så kommer ni bara ha en föreställning. Och sen så gör ni en till nästa år. Då kanske ni har 2 föreställningar. Och så går man vidare. Vår teatergrupp, första gången vi fick pengar, det var bara för att en av oss var under 25. Vi fick 10 000 kronor. Vi var skitfattiga, men det går. Mm. Och året efter så får man mer. För att, att vara ihärdig, det funkar.
Mm. Jävla
så kan man köra YouTube.
Och YouTube är också jättebra. Ja, absolut. Visst. För då behöver du inte bli godkänd av någon. Du behöver inte fylla i några blanketter. Du behöver inte någon teaterchef som godkänner eller någonting. Det kan du bara göra. Absolut.
Och nu är det artisten.
Jag bara... Jag bara... Nej, men jag har ju liksom inte gått någon så här svår...
Men det är också bra att veta så här, hur gör man då? Du som inte har gått exakt musikhögskolan. Ja, det är sant. Det är också lite... Det är, nej, men jag, det är egentligen vettigare.
Ja, men så. Jag utbildade mig till något helt annat, liksom. Men fortsatte göra min grej själv. Och också med så här, att ha musik på Spotify. Du behöver inte ha ett skivkontrakt för att göra det. Du behöver absolut inte ha. Du behöver ladda ner program som heter Rebeat. Och sen betalar du typ så här 10 spänn per... Det är så här musikförläggar Tjolahejsan. Förlag, förlägg... Ja. Skitsamma, det är någon slags musikprogram. Så laddar man upp sin musik till dem och sen så skickar de ut det till all världens iTunes, Spotify och överallt där man kan hitta musik. Så det finns ju liksom, det är det som är så jävla marvelous med att leva i den här tiden, att man kan hoppa över alla gubbar som inte förstår vad man håller på med. Och också om man är som jag som kommer från ett ställe där det inte är så här, jag har gått Adolf Fredriks och alla vill ha mig. Utan att det är så här, du är en lantis som tycker om att sjunga. Man kan göra det själv.
Men en fråga är det som du gjorde då. Du hade ju månadslön, stabil inkomst, gymkort och alltihopa. Och sen bara, nu är jag uppe hela nätterna och gör musik. Jag har inte tid för båda. Alltså, nu tar jag över. För ja. Men när du gick från att vara så här, fuck it, jag prövar att säga upp mig.
Men jag tänkte så här. Det var ju såklart inte som att jag bestämde mig för det på liksom en lunchrasse. Jag skiter i det här. För det var också mitt drömjobb. Alltså när jag var utbildad, färdigutbildad mönsterkonstruktör, så var jag såhär, jag vill jobba på H&M. Wow, vad coolt. Och sen så, vad heter det? Men det vart ju liksom, jag sov ju typ aldrig. Så det var, jag vart ju tvungen att välja. Men sen så fick vi också hela full patte. Och man märkte att det var så här, det är inte bara att jag har en så här, en dröm och typ haft en spelning, utan jag märkte ju så här, okej, det finns potential här. Plus att jag hade också jättegulliga chefer som lät mig vara ledig hela tiden och så här, jobba in och hålla på. Så det var ju tur för mig.
Men tjänstledighet.
Men ja, precis, jag var tjänstledig först och sen så men det var en så himla bizarr situation, för att när man jobbar inom handel så här, då har man ju så här automatisk löneförhöjning en gång om året. Mm. Och så här. Och sen så hade jag precis gått från att vara assistent till att bli mönsterkonstruktör och så här. Och sen så när jag sitter där och ska skriva under det här pappret på att jag ska säga upp mig, så hon bara, ja, och sen har det precis blivit nytt år då, så då, ja, du får ju löneförhöjning, men ja, du säger ju alltså upp det här på egen begäran. Du kan skriva under där. Jag bara, jag precis skulle kunna få ett löneförhöjning, men bara, då säger du upp det istället. Men jag tänkte ändå att det var så här, det här kan jag göra sen. Alltså nu, det här andra, det är liksom lite mer nu eller aldrig feeling på det. Och jag trodde också, eller jag tänkte också så här, jag behöver inte, även om jag inte skulle få jobb som mönsterkonstruktör, så är det så här, ändå att man vågade prova. När man är liksom så här classic, när jag ligger där på min dödsbädd,
ja,
då det är verkligen så här, man ångrar det man inte gjorde liksom, eller man ångrar alltså, om man inte hade chansat.
Man ska bara satsa och köra, man vet fan inte hur länge man lever och,
nej.
Det är så lätt att bli trygg med pengar, tror jag. Alltså man tjänar för mycket för tidigt. Jag tror verkligen att då börjar man spendera de pengarna.
Ja, men precis.
Jag är rätt glad att jag har varit så jävla fattig så länge. Liksom. Så får man lära sig att hushålla med pengar och liksom uppskatta de små billiga sakerna.
Och grejen var att jag lyssnade på en intervju med Missala från Redline. Och han sa att så här, hans tips också, som jag verkligen tog till mig, var så här, att man ska inte vara rädd för att vara fattig. Och man ska inte vara rädd för att ta extra jobb. Så även om man då har sagt upp sig och man börjar jobba och så här, och sen så bara, shit, jag har inga cash. Vad fan. Att man då så här, jag tar ett skitjobb. Jag städar lite eller jag jobbar på min mammas jobb eller vad fan det nu kan vara. Liksom. Nu säger inte jag att alla städare att det är ett skitjobb. Det är ett av de bästa jobben som finns. Jag själv har varit städare. Men att det är så här, jag tar det här skitjobbet i den bemärkelsen att det är det jag inte egentligen vill göra. Och sen så dryger jag ut och sen så kan jag ändå fortsätta. För det är också, ibland kan jag faktiskt tänka nu, ibland när man har så mycket tid så är det nästan som att inspirationen, det är svårare för inspirationen att komma. Men när man jobbade, när jag jobbade i typ butik, alltså jag hade så mycket idéer för att jag gick runt och typ var lite missnöjd på jobbet hela dagen och bara, jag vill inte vara här egentligen, jag vill ju bara sjunga typ. Och så bara stod jag i kassan och skrev så här låttexter på kvittopapper och bara du så här, och bara kom på hur mycket grejer som helst. Så jag tänker att det är det här med motståndet igen. Att det är inte alltid dåligt att behöva liksom sälja sin tid för att så här, komma ihåg varför man brinner så himla mycket. För man kan bli bortskämd av att göra det man gillar på heltid också, tycker jag. Eller jag kan känna ibland att det är så här.
Ja, men
alltså blir så här, ja, men vad vill du, vad
lite
vill
som du, när man är ledig, när man säger nu ska jag semester, ska jag bara läsa 1000 böcker och så hinner man läsa en halv bok och typ inte göra något mer och man bara, vad händer med tiden? När man har lite tid så får man sjukt mycket gjort.
Ja, men så är det också. Och också kanske att alltså många jobb, även om det är väldigt roligt en del av tiden, så är det ju också allt det här andra som man måste göra som kanske inte är lika kul.
Precis.
Och det kan funka lite så för mig att så här, okej, nu måste jag göra all den här researchen och de här listorna och de här Excel-arken och budgetarna. Men sen får jag jobba med manus och liksom snacka med, ja. Och
visst.
Det funkar lite verkligen på samma sätt.
Och jag tänker också att det är det du menar när jag säger, det är inte det här bara, vi bara satt upp och bara drack vin och bara tänkte på, eller du vet, skapade. Nej, det, it's hard work liksom.
Ja, men precis. Den här vinkvällen, det är ju då man kläcker idén. När man bara, åh, det hade inte varit kul om jag var utklädd en kille ibland. Sen måste man klippa den jävla videon när man är, och då om du packar när du gör det, då kommer det inte gå bra. Eller det är det som kallas konst.
Ja, men ni är så jäkla coola. Det är häftigt att ni har gjort den här serien och att ni syns liksom i media, för att det är ju så jäkla viktigt att ha era röster. Så det märker man bara bland vänner och en själv också, att det uppmärksammar liksom viktiga ämnen.
Gud vad.
Och att ni har liksom, ja, ni har olika bakgrunder också. Det är så här man ser det liksom, att ni hela tiden så här stöttar varandra, hjälper varandra, lyfter varandra.
Fan vad fint.
Ja,
tack så jättemycket.
Att höra det.
Finaste komplimangen att få.
Men innan vi lämnar er, hur tänker ni sen framöver? För nu har ni ju gjort den här slåpattarna i taket. Och sen så håller ni på att jobba nu med säsong 3.
Ja, vi håller på att prata om hur den ska utformas. Det är ju också det där då, att när man jobbar med public service ska man lämna in papper och sen ska man söka och sen ska man beskriva hur den ser ut. Alltså så här, det är ju det som också är att när det väl börjar rulla så är det inte som att man bara, ha, nu får jag göra allt jag vill i hela världen.
Nej.
Utan då är det ju också så här, man bara, okej, men vi vill, vill vi göra längre? Vill vi göra på ett annat sätt? Vill vi, typ så här, hur ska vi utmana oss själva? Alltså allt det där, det är ju det vi sitter med nu. Så vi har haft vårt första möte, så att det är egentligen inte så mycket. Det är typ massa, vi har börjat med frågor. Typ, vad vill vi göra? Vad vill vi göra nytt?
Precis.
Kommer ni starta ett produktionsbolag?
Alltså vi har ju redan startat ett företag har vi gjort tillsammans.
Som heter Familjen Kaos.
Som också står på våran dörr. På våran dörr när vi flyttade hemifrån.
Tror ni att ni kommer jobba tillsammans för all framtid?
Jag hoppas det.
Jag hoppas också det. Så jag tror det. Eftersom båda verkar vilja.
Men vi...
Ja, men vi upphålla er. Fan, vad kul att ni har
kommit hit. Tack, jättefint samtal.
Som vanligt att vi kunde prata i typ evigheter.
Ja, men vi också.
Så jävla fint.
Tack.
Det här var alltså en intervju med Tiffany och Bianca Kronlöf. Och har ni inte redan sett Full Patte så måste ni genast gå in på SVT Play och kolla på båda säsongerna och börja längta till nummer 3. Tack så mycket för att ni lyssnar. Vi hörs snart igen.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.